får se här nu. Vi har Adolf Hitler. Kanske åker Churchill med bara farten där. Stalin och Mao, tänker jag. Marilyn Monroe och Charlie Chaplin. Kanske. Lennon och McCartney. Elvis. Återigen, kanske. Det jag gör är att jag sitter här och försöker komma på människor som bättre kan sägas representera 1900-talet än Muhammad Ali. Men det är svårt. Vem hade mer stjärnglans än Ali? Vem rörde upp fler känslor? Vems historia lyckas samtidigt påverkas av men också påverka sin tid och sitt samhälle? Vem? Jag vet inte. Vi ska i detta avsnitt prata om just Muhammad Ali. Och i ett drama om hans liv så måste alltid fyra nyckelscener finnas med. Den unge Cassius Clay som i ringen mot Sonny Liston flyger som en fjäril men som sticks som ett bi. Den politiskt på nytt födde Muhammad Ali som blir medlem i Nation of Islam och förlorar sitt tungviktsbälte när han vägrar strida i Vietnam. Den gamle räven som går upp i ringen mot den unga naturkraften George Foreman en kvävande het morgon i Zaire. Och slutligen den rentvättade nationalikonen som tänder OS-facklan i Atlanta, återinsläppt i gemenskapen, som om allt det där andra, det där jobbiga, egentligen aldrig hade ägt rum. Muhammad Ali är en idrottslig ikon. Han är utan tvekan en politisk ikon. En kulturell symbol. Han är sannolikt världshistoriens bästa tungviktsboxare och var till detta en person med en fullkomligt magnetisk utstrålning. Och idag kommer vi prata om den bästa storyn av de fyra akterna. Den tredje akten i dramat. Då vi ska skicka vår hjälte till Kongo. Ali vill ha sitt bälte tillbaka. George Foreman vill ha respekt. Don King vill ha cash. Och Mobutu, ja, han vill ha allt och mer därtill. Alla är de med. Så, eftersom situationen kräver det. In the left corner, weighing in at ungefär sådär 80 kilo hoppas jag. He is the inland brawler, stone cold killer, Robin Olofsson. And in the right corner, weighing in at, det känns fult att fråga och ännu fulare att gissa. Straight out of Söderköpings kommun, Daniel the East Goth Hermansson.
Let's get ready to rumble.
Vi ska prata om The Rumble in Jungle, häng med.
Välkomna, välkomna till det här avsnittet. Och du har ju presenterat kombatanterna här nu redan.
Så är det.
Jaha, Robin. Det här avsnittet kommer då som sagt handla om, ja det ska vi väl säga här snart, men det är ju Rumble in the Jungle med boxningsmatchen här mellan Muhammad Ali och George Foreman. Under vilka... I vilket sammanhang, hur kommer det sig att vi har det här avsnittet nu då? Och när har det här spelats in och så vidare?
Det är onsdag den 13 januari 2021 när vi spelar in det här.
Antagligen är det ganska länge sedan nu.
Ja, så det hoppas jag faktiskt. Det här är ett av två förinspelade avsnitt som kommer sändas ut när jag, om allting går och har gått bra, blir pappa.
Så är det, och det är ju spännande. Jag hoppas vi allt har gått bra som sagt.
Ja, exakt. Jag tycker också att det känns tryggt att du har etablerat den här banan som vi vandrar. Att man spelar in två stycken avsnitt och det är schack och lite ubåtar utanför Norges kust.
Ja.
Nu blir det boxning och lite annat nästa vecka.
Ja, precis. Så är det ju. Våra liv tickar ju på här och podden med den. Men då får man ju också ha lite... förbereda kratta i manegen eller vad man ska säga, eller i ringen i det här fallet då.
Exakt, så är det. Ja, precis som du sa, det här är som boxningsmatch som ägde rum i Zaire, vilket var vad Kongo hette just då, i oktober 1974. Jag tycker att det inte bara är ett av idrottshistoriens mest fascinerande ögonblick, utan någonting med påtagliga både politiska och kulturella dimensioner. Allt det här kommer ju ske mot bakgrund av att fighten stod i självständiga Zaire mellan två afroamerikanska boxare, samt mot bakgrund av den amerikanska utvecklingen under 60- och 70-talet, inte minst Vietnamrörelsen och Black Power-rörelsen. Allt det finns ju också med och spelar roll. Kommer du ihåg att vi har nämnt The Rumble in the Jungle en gång tidigare i podden?
Nej.
Ja, det är då i Hunter S. Thompson-avsnittet.
Ja.
Eftersom Thompson var utsänd för att skildra och bevaka matchen, men han var full.
Ja, just det.
Och glömde gå dit, utan han satt och sov i poolen, eller i någon stol vid poolen, ja, i sitt hotell.
När du säger det, ja, det är väldigt festligt att han lyckades liksom vara däckad och missa hela den här grejen, som har beskrivits som 1900-talets största idrottshändelse. Det var ju en miss, kan man säga, när han ändå var där.
Ja. Men det blir inte Hunter S. Thompson-perspektivet så mycket i det här avsnittet som ett bredare perspektiv som vi lägger på det. Och vi ska börja med att måla upp en ordentlig bakgrund då vi lär känna respektive fighter.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okej, Muhammad Ali föds 1942 som Cassius Marcellus Clay Jr., eller kort och gott Cassius Clay. Jag hade alltid utgått från att Cassius Clay var ett taget namn, ett boxningsnamn, men det är alltså hans, det är det namnet han föds med.
Mm.
Och han föds i Louisville, Kentucky. Louisville var en för tiden och platsen, det här är ju amerikanska sydstater, jämlik stad med goda möjligheter för afroamerikaner att både rösta samt skaplig möjlighet till utbildning och arbete. Och familjen Clay kan beskrivas som en, återigen, för tiden och platsen, medelklassfamilj. Det var dock inget lugnt hem som den unge Cassius växte upp i. Hans pappa drack och hans pappa slogs. Så det var denna miljö som den 12-årige Cassius flydde från när han hittade den värld som boxningen erbjöd. I en klassisk skröna, det kan ju vara sant såklart, det är hans familjemedlemmar som har berättat om att han fick sin cykel stulen.
Mm.
Och berättar för en poliskonstapel att någon har stulit min cykel, varpå poliskonstapeln som var boxartränare sa: "Ska du inte lära dig boxas?" Det ville han ju, så han kunde ge den som hade stulit cykeln på käften om man träffade honom någon gång. Cassius Clay gjorde sig snabbt ett namn som begåvad amatörboxare och fick representera USA i de olympiska spelen i Rom 1960. Han dansade sig genom spelen och vann enkelt en guldmedalj i lätt tungvikt. Dessutom så sken hans mycket starka personlighet genom i både den mediala bevakningen och bland de andra idrottarna i OS-byn. Och från amerikanskt håll så tyckte man om att lyfta den här begåvade och väluppfostrade afroamerikanen. Det här är ju en del i, ja, det är ju 1960-tal, det är ju kalla kriget. Så att han blir ju en del i propagandaapparaten här. Det hjälper ju att desarmera Sovjets anklagelseakt om att USA respekterar inte mänskliga rättigheter i sitt eget land. Det är ju fräckt av dem att ha åsikter om mänskliga rättigheter i östblocket. Så att kunna lyfta fram någon som Cassius Clay var någonting, ja, men det var något de kunde använda.
Mm.
Han blir intervjuad 1960 under spelen av en rysk reporter som frågar: "Mr. Clay, hur känns det att trots att du har vunnit en guldmedalj inte kan återvända till USA och äta vid samma bord som vita eftersom du är en färgad pojke?" Varpå han svarar: "Vi har kvalificerade människor som jobbar på att lösa problemen. USA är fortfarande världens bästa land."
Mm.
Det här är ju kanske inte en åsikt som Cassius Clay kommer hålla ett decennium längre fram.
Nej, jag tänkte säga att här kommer att modifieras lite grann uppfattningen kring det här.
Ja, verkligen. Han kommer genomgå en dramatisk förändring. Men först skulle han bli proffs, och även här så är Cassius Clay en frisk bris. Han är vältalig, han är prydlig, han är snygg, och han finansieras av en grupp affärsmän från Kentucky som, alltså i alla fall i jämförelse med de andra proffsboxarna, så var han hyfsat fri från kopplingar till maffian. Han var en frisk fläkt i en ganska korrupt boxningsvärld. 1,91 lång, men som Louis Ehrenberg skriver i sin bok The Rumble in the Jungle, så rörde han sig som en välterviktare, alltså en mycket mindre boxare. Ehrenberg har till och med ett resonemang om att Ali påverkade bilden av manlighet genom att vara vacker och snabb. Att han hade inte den här styrkan, hade inte de här tunga slagen, utan att han hade den här blixtsnabba jabben och liksom att han stod för en annan typ av maskulinitet än en slugger som till exempel Mike Tyson, för att välja ett senare exempel. Muhammad Ali var någonting helt nytt i USA och någonting helt nytt på boxningsscenen. Det här kan exemplifieras genom att Sonny Liston, den regerande tungviktaren, kallade Cassius Clay för faggot. Han tyckte alltså att han var feminin, eller lite bögig. Men Ali dansade sig till en titelmatch. Det är ju känt det här. Han började ju förutspå i vilken rond som hans motståndare skulle besegras.
Well, how are you going to finish Henry Cooper so quickly as you said?
Cooper will fall in five. Or if he falls in one, he just fall in one. If he falls in two, too bad. But I'm predicting round five.
Och rimmade alltid. Och ganska ofta hade han rätt. Så hans stjärna är ju väldigt mycket på väg upp.
Mm.
Och han besegrar såklart Sonny Liston 1964 i en fight där alla odds var tungt på Listons sida. Liston hade erfarenhet. Han hade en vänsterkrok som kunde orsaka småskaliga jordbävningar. Men han blev utklassad av en yngre och bättre boxare. Efter 6 runder orkar Liston inte fortsätta, och på teknisk knockout har USA och världen fått en ny mästare. Ding, 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 ding. Det går bra nu. Ibland publiken den kvällen, det som är Cassius Clays största kväll, så fanns Malcolm X, en av ledarna för den svarta nationalistiska rörelsen Nation of Islam. Black Muslim-rörelsen, som det här brukar kallas, den hade uppstått i Detroit på 30-talet och förkunnade att den vite mannen, det är djävulen, medan de svarta är Guds utvalda. Och världen är snabbt på väg mot slutet av den här epoken av vit överhöghet. Och i väntan på allt det här så förkunnade rörelsens ledare Elijah Muhammad att svarta ska bilda en egen nation. Det är alltså en separatistisk rörelse. Och en av den här rörelsens starkaste pullfaktorer var uppvärderandet av att det svarta var någonting vackert. Man var alltså, utöver att vara en politisk och religiös rörelse, så var man också en estetisk rörelse som ville sprida ideal om att svart hy, svart hår och svarta människor var vackra. Det behöver knappast påpekas att den här rörelsen skrämde livet ur vita amerikaner. Men man kanske ska påpeka att den var i själva verket också kontroversiell ibland afroamerikaner. Jag läste i somras James Baldwins essäsamling The Fire Next Time från 1963. Och i den så träffar James Baldwin författaren Elijah Muhammad och äter middag med honom. Och så sen så skriver han lite slutsatser. Då skriver James Baldwin så här: "In short, we, the black and the white, deeply need each other. If we are really to become a nation, if we really, that is, to achieve our identity, our maturity as men and women, to create one nation has proved to be a hideously difficult task. There is certainly no need now to create two, one black and one white. But white men with far more political power than that possessed by the Nation of Islam movement have been advocating exactly this in effect for generation." Han vädjar till svarta och vita att se att de djupt behöver varandra om de ska lyckas skapa en nation. Men poängterar också att det resonemang som Nation of Islam nu för har vita makthavare fört i generationer. Och sen avslutar han essän på ett isande sätt, och det här har jag tacknämligt nog på svenska: "Vad som än stiger upp måste falla ner. Och här är vi nu, i julets mitt, fångade i det mest lysande och det mest dyrbara och otroliga vattenhjul som världen någonsin skådat. Allting befinner sig nu, det måste vi tro, i våra händer. Vi har inte rätt att tro någonting annat. Om vi, och nu menar jag de relativt medvetna vita och de relativt medvetna svarta, som likt älskade måste kräva eller skapa en medvetenhet hos de andra, inte sviker vår plikt, kan vi kanske, hur få vi än är, göra slut på denna rasmardröm och forma vårt land och ändra världens historia. Om vi inte nu vågar riskera allt kommer den profetia som en slav hämtade ur Bibeln och förvandlade till en sång bli verklighet. Gud gav Noa regnbågens tecken, ej mer vatten, nästa gång elden. Nästa gång elden, 2 år senare ägde upproren i Watts rum, 1992 har vi Rodney King-upproren i Los Angeles och idag är situationen återigen på helspänn. USA har gått igenom elden ganska många gånger sedan det här. Förlåt, det här är en utvikning, men poängen jag vill göra är att å ena sidan visa på att det fanns en förståelse kring Elijah Muhammad och Malcolm X alternativa politiska vision. Det här är ju liksom, de är motståndare eller antitesen till Martin Luther King och hans integrationstanke. Men den möttes av både förståelse och av kritik. Och Muhammad Alis konvertering, det är ju därför han byter namn här.
Why do you insist on being called Muhammad Ali now?
That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave.
What does it mean?
Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high.
Och hans nya politiska profil, den var djupt kontroversiell.
Ja.
Hos vita och hos svarta.
Den är mer konfrontatorisk, om man säger så.
Ja, verkligen. Han åkte med Nation of Islam till Afrika och Mellanöstern. Han träffar Kwame Nkrumah, Ghanas frihetshjälte, och håller presskonferens på flygplatsen där han markerar sin så kallade återkomst genom att säga till den ghananska pressen att I haven't been home for 400 years. I Egypten möts han av enorma folkmassor som älskar att se en muslimsk idrottsstjärna. Om hans nya profil gjorde honom kontroversiell i USA så skapar han i den så kallade tredje världen en bild av Muhammad Ali som den stora liksom panafrikanska hjälten. Han var inte längre en god amerikan som han hade varit i Rom 1960, men han hade blivit en symbol för någonting mycket större. Men han kommer bli av med sitt bälte.
Ja, precis. Han blir av med det eftersom han vägrar att ställa upp i Vietnamkriget. Han döms ju till 5 års fängelse för vapenvägran.
Mm.
Och sen kommer det där visserligen att omvandlas till att han inte får någon boxningslicens under 5 år. Och så fråntas han ju också sitt pass så att han inte kan åka någon annanstans och boxas heller för den delen.
Mm.
Och det fick väl vara straff nog där.
Exakt. Han argumenterade ju att eftersom han var djupt religiöst övertygad så var det mot hans tro att åka till Vietnam och kriga. I'm not going. I'm a 1000% religious man. If I thought going to war would bring freedom, justice and equality to the 22 million negroes, they wouldn't have to draft me. Eller mer till hans poäng i någonting som ofta har citerats. I ain't got no quarrel with the Viet Cong. Det har poängterats i efterhand att det ser lite skenheligt ut att boxningens ledande auktoriteter tog ifrån honom licensen eftersom han var en krigsvägrare när de tidigare hade beviljat licenser till dömda mördare och liknande. Men det här var ju ett fall som liksom stod bortom allt de var van att ha med att göra.
Mm.
1970 kommer han få sin licens tillbaka, men i hans frånvaro så har det hänt stora saker. För samtidigt som Muhammad Ali befann sig i händelsernas centrum hade en annan afroamerikansk boxare påbörjat en resa som på många sätt påminner om Alis. Men den har hela tiden ett lite annat sken. George Foreman är som Muhammad Ali sett genom en skrattspegel. Att dragen är snarlika, men det finns hela tiden saker där som förvrider perspektivet. Han är född 49, så vad blir det? 7 år efter Ali i The Bloody Fifth Ward i Texas, Houston. Ett av USA:s värsta getton. och han växte upp i ett fattigt hushåll med en ensamstående mamma som försörjde honom och hans fyra syskon. Det fanns aldrig nog mat till alla. I was a big boy, so I was always hungry, skriver han i sin självbiografi. Och George Foreman blev snabbt arketypen av en frustrerad ung man i utanförskap. Han slogs nästan konstant. När han fyllde 13 så gick han inte i skolan längre utan försörjde sig på en småskalig rånverksamhet. Han var ingen trevlig kille, ingen du ville träffa på gatorna. Och alltså, hans berättelse är berättelsen om så många andra desillusionerade unga män. Och det finns nog ganska många varianter av den här berättelsen där hans liv skulle ha slutat i förtid, där han blev knivhuggen eller liknande. Men i just den här berättelsen så kommer det öppnas en dörr för George Foreman. Och den dörren, den öppnas av Lyndon B. Johnson.
Det är ju ändå lite oväntat.
Ja, så är det. Och det är inte, vi ska inte tolka det som i fysisk mening heller.
Där står Johnson och slänger upp dörrar åt diverse boxare. Här, går igenom den här dörren så börjar ett nytt liv. Som en sån här sikta mot stjärnorna port.
Lyndon B. Johnson står där och bara har famnen öppen som en lång tröstande kram.
Ja.
Och säger så George, du ska nog se att det här löser sig.
Det här är då en president på 60-talet vi pratar om.
Ja, så är det. Året är 1965 och George Foreman är 16 år gammal. Han är en high school dropout. Han har inga kompetenser förutom att spöa människor. Men Johnson har ett botemedel, nämligen The Great Society. Ett av Johnsons viktigare program, det var ju det här omfattande reformprogrammet för det amerikanska välfärdssamhället. Det var ju egentligen mer det än Vietnamkrig som Johnson ursprungligen tänkte sig att han skulle driva. The Office of Economic Opportunity skulle till exempel leda kampen mot fattigdom. Men George Foreman, han blev del i ett lite mindre omtalat program som kommer bli hans räddning. Lyndon B. Johnsons Job Corps.
Mm-hmm.
Och Job Corps, det var ett utbildningsprogram riktat endast mot unga män som stod utanför samhället. Där skulle de få möjlighet att lära sig förmågor, saker man kunde försörja sig på, lägga tak, fixa avlopp eller någonting helt annat. Och de skulle dessutom få lära sig hur man betedde sig, få bra hållning, skaka hand, ta av sig hatten när det kommer in en dam. En slags amerikansk civil värnplikt kanske man kan kalla det.
Jaha.
Och kritiken mot det här programmet...
Den förekommer alltså.
Ja, alltså det här är ju mitten av 60-talet, en ganska radikal era i amerikansk politik. Och här kommer Lyndon B. Johnson, en demokrat från sydstaterna som är förvisso en ganska effektiv politiker som får igenom mycket progressiv politik, men han är ju lite gammeldags också. Och det här uppfattades som så kallad breadwinner liberalism. Med andra ord, Johnson hade en bild av kärnfamiljen där mannen i hushållet självklart var brödvinnare och där det var speciellt viktigt för staten att satsa på att få de här männen i arbete. Vilket, alltså, såklart, det är väl en riktig kritik mot programmet, men man ska också ha med sig att för unga män som George Foreman så blev det här programmet helt avgörande. Det vände livet för dem. För han accepterades och fick flytta från Houstons ghetto till Oregons skogslandskap där han fick lära sig anlägga vägar och arbeta på byggarbetsplatser. Förvisso hände det fortfarande att han hamnade i en fight. Ränderna går inte ur en tiger och det är svårt att bryta invanda beteenden.
Mm.
Men då fick han en varning och så sen fick han ett litet allvarssamtal. Och man märkte ändå att det var någonting som höll på att ske hos den unge George. Han började läsa böcker, skaffa vänner och växa. Kanske inte så mycket fysiskt, han var en big boy, han hade alltid varit enorm. Men han växte som person. Och det var också en av de här nya vännerna som efter att de lyssnat på radiosändningen av Muhammad Alis fight mot Floyd Patterson, Ingmar Johanssons gamla nemesis, som då föreslog att, fan George, du är ju stor och duktig på att slåss. Du borde ju börja boxas. Och även det här gick göra inom Job Corps-programmet, visade sig. Så Foreman flyttade till deras idrottsanläggning i Kalifornien och där upptäcktes ganska snabbt vilken naturbegåvning han var. Från början så låg han långt efter. Om vi tar Muhammad Ali som motexempel. Han hade ju fått sedan 12 års ålder lära sig teknik. Han hade ju otroligt fotarbete och hela den här grejen. George Foreman kunde ingenting. Och i början så kunde mindre, svagare boxare enkelt utmanövrera honom. Men han var stor och han var stark. Så när han får börja gå amatörfighter som 18-åring så slutar alla matcher likadant. Knockout. Och det här jobbkorpsprogrammet börjar lyfta fram honom som en slags reklampelare. Han säger, I'd gone from being a junior high dropout to a man who now devoured books. From an unemployable teenager to a skilled factory worker. From a thug to a humanitarian. Well, not quite a humanitarian, but I discovered more compassion for others. Så han hade fått lära sig saker och han hade vuxit som person. Och 8 år efter att Muhammad Ali hade varit den stora stjärnan i Rom så skulle han få representera USA i OS, Mexiko 1968. Trots att han var den minst erfarna amatörboxaren som USA någonsin skickat till ett olympiskt spel vid det tillfället. Han hade bara gått 19 amatörmatcher. Men 1968 var inte 1960. Den här den klassiska bilden, och jag vet att jag säger klassiska, men det här är ju den klassiska bilden. Det är ju prisutdelningen på 200 meters finalen. Mm. Där John Carlos och Tommy Smith knyter varsin handskbeklädd Black Power-näve i luften. Precis som den anda som Muhammad Ali stod för så liksom den spreds över hela västvärlden. Det här är ju Black Power-året. Hos alla, förutom hos George Foreman. Hans väg fram till OS-finalen såg ut som en stolt amerikansk våta dröm. Han fick spöa en polack, sen en rumän. Förvisso fanns där en italienare, vilket kanske var lite synd. Men i finalen står han mot en tvättäkta ryss.
Foreman is 19 years old, 6 feet, 3 and a half inches tall. He is from Pleasantville, California, where he works as an instructor in a Job Corps center. This has to be the highlight of George's life as he goes right after the Russian Ioannis Chepoulos.
29-åriga Jonas Chepoulos. Om ni tycker att det namnet låter inte så ryskt så beror det på att han i själva verket var från Litauen. Men Sovjetblock som Sovjetblock tänkte amerikanska sportjournalister med lite halvdan koll på baltländernas relation till Sovjet och sa, nu är det Foreman mot ryssen. Och George Foreman vann i alla fall finalen och firade med att stolt vinka en pytteliten amerikansk flagga.
Ja, precis. Det är det han gör. Och nu kanske... Det är kanske många som sitter här nu och tänker, jaha, har vi slagit igång en monologpodd här? För att nu har ju du har ju pratat en del här och det ska man ju göra i en podd. Och jag har ju inte varit med så mycket här utan mest suttit och nickat och hummat. Och det här beror ju delvis på att du har ju skickat faktiskt, vilket vi inte alltid gör, men du har skickat rubriker till hur det här avsnittet skulle läggas upp. Men sen hade jag glömt bort det här, för det var så länge sedan. Så jag har ju lagt upp det hela lite annorlunda och därför har jag kommit in i det här lite snett. Men jag ska försöka kofota in mig själv här lite grann då. För det är ju så att Foreman som sagt viftar ju med den här amerikanska flaggan. Och det här tas ju inte riktigt emot bara med jubel och applåder då bland den övriga afroamerikanska befolkningen. För man ställer ju det som sagt mot de här 200 meters löparna. Som har hållit upp den här knutna näven och den svarta handsken i luften. Som protest mot rassegregationslagarna helt enkelt.
Mm.
Och Foreman, det här är ju lite grann han då. Han är den konventionella, vad ska man säga, amerikanen på något sätt. Mm. Och om man ställer det här också mot Muhammad Ali så blir det med... Det blir också en kontrast för Muhammad Ali som vi kommer märka sen när vi kommer in till Zaire och matchen som ska gå av stapeln där. Muhammad Ali har ju en framtoning som är ganska stöddig egentligen. Och särskilt vid ett tillfälle när han hotar en journalist med att slå ner honom så det är inte särskilt charmigt egentligen. Men han får ju med sig folket i Kongo eller Zaire som det kallas då på det här sättet och många andra med i USA medan Foreman är ju mer av en inbunden och tystlåten figur är min uppfattning.
Ja men så är det ju verkligen. Också han kommer ju från Alltså han har ju haft en helt annan resa. Mm. När han efter det här OS-guldet, där han dessutom kysser flaggan under medaljceremonin, blir... Han blir ju frågasatt av journalister. Varför viftar du med amerikanska flaggan?
Det är ganska märkligt egentligen, men ja.
Det är det ju, 100%. Då säger han, how could I protest the establishment when it had created job corps for guys like me?
Mm. Ja, men det skulle ju inte ifrågasättas idag direkt, eller tidigare för den delen, att man viftade med sitt lands flagga efter att man har vunnit OS-guld. Men just i den här kontexten och sammanhanget så blir det... Så att han får sådana frågor, ja.
Ja, och en lite sorglig ironi är att många av hans största påhejare, för det här går ju hem hos konservativa amerikaner som vill se stolta amerikaner som kysser flaggan, som står och viftar med en pytteliten flagga efter man har vunnit OS-guld. Men de förstod ju egentligen inte att Foremans patriotism grundar sig i, alltså i någonting annat. Det USA som han älskade var ju Lyndon B. Johnsons USA. Någonting som nu sittande presidenten Richard Nixon för fullt monterade ner. Samtidigt som Nixons representanter låg på telefonen och ringde 10 gånger om dagen för att försöka få George Foreman att publikt stötta Richard Nixon.
Mm.
Vi ska alldeles strax åka till Zaire. Men man får ju ändå bygga upp George Foreman och det som händer efter OS-guldet. För hans proffskarriär är ingenting annat än otrolig. Han vinner alla sina fighter på knockout och han blir inte en enda gång själv placerad på mattan. Men i hans väg fram till tungviktsbältet så visar han att han är en helt annan typ av boxare än Muhammad Ali. Där Ali dansade och jabbade så rör sig Foreman målinriktat fram mot sina motståndare.
Tänger in dem i hörn och skär av vägen som det heter och sen... boxar han på dem helt enkelt. Det blir ganska korta matcher.
Han lägger ofta en hand på motståndarens arm för att så att säga blockera blocken. Och så sen har den här massiva kraften i högerarmen. Det är många boxningsjournalister som beskriver George Foreman som den personen som har slagit hårdast genom tungviktsboxningens historia.
Den tidigare mästaren var ju Joe Frazier som han hade knockat i andra ronden och övertog då mästartiteln 1974. Och då, fast vi bara är i andra ronden, så hade Frazier redan varit nere på backen 6 gånger innan han blev knockad slutligen.
Mm.
Och sen försvarar ju också Foreman sin titel 2 gånger och vinner båda på knockout, första respektive andra ronden, och Foreman betraktar sig nästan som oslagbar,
ja,
vid det här laget och helt oövervinnlig. Samtidigt ska vi komma ihåg att Ali har ju då börjat försöka komma i form, eller vad man ska säga, igen efter sin avstängning, och har ju också mött Frazier 2 gånger. Först 1971 då Joe Frazier vann på poäng och andra gången 1974 när Ali vann på poäng.
Mm.
Och det var inte lika imponerande riktigt som att Foreman gick in och golva Frazier 7 gånger.
Nej, så är det. De såg ju helt olika ut på vägen mot Zaire. Joe Frazier, eller Smoking Joe Frazier som är hans härliga boxarnamn. Jag vet att jag redan har pratat mycket, men en kort och helt ovidkommande utvikning
är alltid välkommet, ja.
Ja, eller hur? Och det är ju att Smoking Joe Frazier är för mig annars evigt förknippat med den första versen på Wu-Tang Clans Protect Your Neck. I smoke all the mic like Smoking Joe Frazier, the hellraiser, raising hell with the flavor, terrorize the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like a neighborhood Spider-Man. Jag har en återkommande dagdröm
okay.
om en slags konstfilm. Där jag filmar Rolf Lassgård ute i olika typer av sommarstugor. Alltså jaktstugor, torp och liknande. Där han a cappella-rappar olika passager ur Wu-Tang Clans 36 Chambers-skiva.
Jag gillar den här dagdömsutvikningen, men i övrigt så vet jag inte riktigt om jag kan stå bakom mitt tidigare uttalande att alla utvikningar är alltid välkomna. Men just den här Lassgård-referensen, det var väldigt spännande att höra dig. Att du sitter och dagdömer om det här.
Ja, jag tror att det skulle kunna bli...
Varför just Lassgård?
Jag vet inte. Alltså, det här är ju ingenting som mitt intellekt har styrt ihop. Utan det är mer... Det kom till mig.
Okej, ska vi gå vidare?
Ja, jag tycker det.
gjort två avsnitt om hur Kongo blev självständigt från belgarna och hur Lumumba avpoliterades och så vidare.
Just det, 252 och 253.
Och nu är Mobutu som sitter och styr vid rådet här från 1965. Och hans maktövertagande kommer innebära på ganska kort tid att landet kommer styras av en... Det blir en brutal regim det här utan någon egentlig opposition alls. De första 5 åren går ut på att jaga och förtrycka alla tänkbara motståndare. Det är fackförbund och det är kyrkan och det är andra politiker. Det kan vi inte hålla på att tillåta dem att tycka och tänka en massa saker.
Nej, exakt. Det är hängningar, tortyr och blodbad.
Allt sånt här. Och studenterna är de som visar sig vara svårast att tygla egentligen. 1967 har ju då Mobutu grundat ett eget parti mer eller mindre för att stödja sin egen makt som kallas för MPR. Och det beskrivs då som en folkrörelse snarare än ett parti egentligen. Och ingen medborgare kan egentligen vägra att vara med. Och MPR kommer ju bli i princip detsamma som staten här.
Mm.
Målet är att ena folket i det här landet som har skapats godtyckligt av kolonisatörerna på 1800-talet. Men samtidigt så återgår man ju på sätt och vis också till den här koloniala tiden eftersom det inte tillåts någon politisk opposition.
Nej.
Så det enda som fanns under det belgiska kolonialväldet det var ju en administrativ och byråkratisk enhet. Och nu gäller det samma, kan man säga.
Mm. Det är ju den övergripande utvecklingen här att under de sista åren av belgarnas regim i Kongo så hade ju den politiska pluralismen fullkomligt exploderat. Helt plötsligt finns det 200 politiska partier och vissa representerar olika regioner eller stammar medan andra skulle representera en mer allmän kongolesisk nationalism. Men allt det försvinner ju helt nu under Mobutus 5 första år.
Som om man hade lagt alltihop i en toalett och tryckt på spola. Och sen bara slup, så var de borta. Och det sker ju förstås i och för sig efter diverse dramatiska sammanstötningar. För precis som på många andra håll i världen så uppstår det studentrevolter 1968 och 69 i Zaire, som det som sagt kallas på den här tiden då. Och det är studenter som kräver inflytande och de planerar en stor demonstration i juni 1969. Men möts då av armén som Mobutu har skickat iväg till universitetet. Och det skjuts och sådär fram och tillbaka både kulor och tårgas. Och enligt studenterna själva så dödas ett 50-tal och 800 såras. Och motdraget från Mobutus sida på det här blir ju att varje universitet tvingas att ha en egen MPR-avdelning och studentrevoltens ledare kommer ju sen också få fängelsestraff i upp till 20 år så de får ju sitta och skaka galler riktigt länge och så får Mobutu bukt med även de här sista högljudda kritikerna egentligen. Mm. Och nu gäller det att bygga en nation av det här virvaret istället.
Ja. Alltså ju mer jag hör talas om den här Mobutu desto mindre tycker jag om honom.
Men du tyckte om honom innan då eller?
Man baxnar ju varje gång man börjar läsa om de här olika faserna av Kongos historia. Det är ju det är bedrövligt. Sen ska man säga att den här tidiga delen av Mobutus regim är väl sannolikt hans bästa tid vid makten.
Ja, det beror på vad du menar med tidiga. De första 5 åren är ganska vedervärdiga. Men sen har vi ju då hur motbjudande det här styret än är så finns det ju 2 sidor av det. För de andra, eller vad man ska säga, de 5 åren från 1970 och framåt, då är vi ju annat också. Det är liksom de här hängningarna och tortyren och den... Ja, åtminstone senare kanske nästan astronomiska korruptionen är ju det man kommer att tänka på. Men å andra sidan så byggs det också dammar för vattenkraft och det är sjukhus som byggs som kan utföra 10 000 operationer om året och sådär.
Mm.
Så att det händer ju andra positiva grejer med. Det är ledningar för dricksvatten och avlopp som byggs ut och nästan som ett slags medeltida dagsverke tvingas ju medborgarna att arbeta, oavlönat arbeta alltså i statens tjänst på lördags eftermiddagar. Så då skulle alla bara, ja nu ska vi jobba lite här. Det kan vara att man ska sopa eller rensa ogräs eller något. Och det här fick man ingen lön för, utan det var liksom meningen att man skulle bidra.
Allt det här, de här dammarna och liknande, det är inte bara dagsverken som bygger dem, utan ekonomin har ju också kraft framåt eftersom kopparpriset är ovanligt högt. Det här ser du på flera håll i Afrika. Till exempel har Zambia under den här perioden en gyllene era. Men varför är kopparpriset högt? Jo, det är därför att det finns ett pågående krig i Vietnam som helt plötsligt har skapat ett väldigt stort behov av koppar på världsmarknaden. Och just det här höga kopparpriset sammanfaller med att Mobutu inför en ny valuta och att han nationaliserar de belgiska gruvbolagen i framförallt Katanga, den forna utbrytarregionen. Och helt plötsligt finns lite stålar för att göra de här stora infrastruktursatsningarna.
Ja.
Till exempel kan man bygga den här stora nationalarenan, eller bygga om den stora nationalarenan som var ett arv från belgarna. Den renoveras så det ska kunna stå som värd för internationella evenemang. Kanske Miss Europe-tävlingar som man faktiskt höll i Kongo. Eller för den delen en boxningsmatch.
Och dessutom finns det ju häktesceller för ett par tusen potentiella fångar under den här arenan, och inför den här matchen så är det ju så att det har varit lite uppståndelse och så vidare. Det har varit en och annan utlänning som har blivit utsatt för övergrepp och mord och sådär. Och då tänker sig Mobutu att så här kan vi ju inte ha det. Vad är det för PR till Zaire? Utan då buntar man ihop alla kriminella man kommer åt på gatorna, så placerar man dem i de här häktescellerna. Och enligt en något obekräftad uppgift, men inte osannolik för den delen, så avrättas också några hundra kriminella. Och det här skulle ju då tjäna syftet att de andra, så att säga, som inte eventuellt sitter i de här häktescellerna under arenan eller har blivit avrättade, de håller sig förbaskat passiva här nu.
Ja.
Under de här evenemangen som ska komma. Så att han tog in med hårda nyper för att få bukt med kriminaliteten också, särskilt inför det att man skulle få världens strålkastarljus på sig vid den här matchen.
Exakt, det är författaren Norman Mailer som i dokumentären When We Were Kings kommer med den där uppgiften, som han själv säger att det är bara ett rykte, men jag tror på det. Mailer är också inne på ett intressant resonemang, för han säger att Mobutu var Afrikas Stalin, att hans porträtt sågs överallt. Och så börjar han prata om att de flesta diktatorer är fula. Hitler och Franco, fula som stryk. Mussolini är ett undantag, han var halvt snygg, halvt ful. Men sen säger inte Mailer vart han lägger Mobutu.
Nej.
Man sitter ju som på nålar, menar du att Mobutu var ful eller snygg?
Det framgår inte, nej. Nej. Men han var i alla fall en arbetsmyra, höll jag på att säga. Men jag vet inte riktigt om det är riktigt den beskrivningen han själv skulle vilja höra. Att han var en myra, Mobutu. Men han gick upp klockan 5 på morgonen och sen plöjde han igenom en hel rad morgontidningar och arbetade i 18 timmars skift. Åtminstone när han var tämligen ny på makten.
Mm.
Och sen blev han ju mer och mer lat visserligen. Men han hade också haft en mindre hjärtattack vid 39 års ålder, så att det var väl läge kanske att trappa ner på arbetsbelastningen, särskilt som man ändå, han satt ju mer och mer säkert i sin ton där, och till slut så hade han väl koll på saker och ting ändå, utan att, ja, det räckte väl med att morra lite så blev vi alla livrädda.
Ja, någonting i den stilen. Han hade ju lyckats ta makten med hjälp av amerikanskt stöd. När han träffade Kennedy i början av 60-talet så hade ju Kennedy sagt att du är den man i världen som mest har hjälpt till att bekämpa kommunism. Så att det var ju på den vägen han hade kommit fram. Men det var inte någon sorts amerikansk eller ens europeisk pluralistisk parlamentarism som han jobbade med. Utan det han gjorde var att han upphöjde stamsamhället till nationell ideologi.
Mm.
Alla europeiska namn skulle bytas bort. Själv så blev han Mobutu Sese Seko Nkuku Mbendu Vasa Banga. Den mäktige krigaren som tack vare sin uthållighet och sin vilja går från seger till seger och lämnar endast eld efter sig.
Eller tuppen som inte lämnar någon höna orörd.
Ja.
Vilket är en annan översättning.
Ja, det är två olika, helt ja, olika saker, men.
Verkligen, så det är lite märkligt.
Ja.
Du nämnde ju tidigare det här med Miss Europe-tävlingarna som gick, det var en final som gick i Kinshasa då.
Mm.
Som han tyckte att den kan väl lika gärna gå här då.
Ja.
Och det går ju i linje med andra grejer han håller på med för att försöka få Zaire på kartan. Till exempel då, jaha, nu har tydligen amerikanerna landat på månen. Då måste vi få hit Apollo 11-besättningen så att vi kan sola oss i deras glans lite grann.
Just det.
Och varför ska bara europeerna hålla på och ha såna här Miss Europe-tävlingar och sånt där? Jag menar, tjejerna från Zaire är de snyggaste i världen, så då skapar man ju en Miss Zaire-tävling också. Och så kommer det då kvinnor från olika håll i landet som ska tävla i någon form av skönhet här. Och han gör en massa såna här saker för att slå sönder, som du säger, stamtänkandet och försöka skapa någon slags nationellt tänkande istället.
Mm. Men så är det ju. Han blir ju liksom den Mobutu vi är vana att se. Hela Kongos byåldersman, leopardskinnmössa, en stav i handen. Och som vi vet med alla såna här ideologiska projekt så måste man ju ha någonting att liksom lansera det via eller marknadsföra det via. Så att få till någonting storslaget i Zaire, inte bara Apollo 11 och Miss Europe. Det vore ju någonting. Mobutu behöver ju sin Berlin-olympiad eller sitt Beijing-OS, eller vilket exempel på idrott och propaganda ni nu föredrar. Han är på. Allt som behövs är någon flink tänkare som kan utnyttja Mobutus villighet att boka stora evenemang.
Let's just start at the beginning. Tell me, what exactly does a boxing promoter do?
Well, a boxing promoter puts together an attraction that would be big enough that people want to come and see, and then you construct a business deal around that attraction so that you can make money for the people that are participating and make some for yourself.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och framträdde då boxningspromotorn Don King, som har lyckats få tungviktsmästaren George Foreman och Muhammad Ali att skriva på avtal att de ska ställa upp i en titelmatch om de får $5 million var.
Mm.
Och Muhammad Ali har ju som sagt gått vissa matcher innan då för att få komma fram till den här möjligheten. Men nu är ju problemet då att ingen är beredd att hosta upp $10 million för det här, förutom Mobutu. Och Zaires ekonomi har ju gått ganska bra 6 år i rad, så det var väl dags att fira nu då, tyckte man. Och det ironiska är att Muhammad Ali ställer upp på det här är ju då egentligen att de pengar som ska betala det här, de kommer ju ifrån kopparproduktionen som i sin tur går till Vietnamkriget där det underhålls i form av vapen och materiel.
Mm.
Det är Vietnamkrig som han själv då uttalat har varit väldigt emot. Det här var nog inte en paradox som han satt och funderade så mycket över egentligen.
Nej, men det är ju ironiskt. Don King var ju en extremt slipad hustler från, undrar om han kommer från Texas, han kommer från någon amerikansk stad i alla fall. Han hade suttit i fängelse och så, men han kunde prata och han kunde se på människor och få dem att lita på honom. Han hade anställts av en ny boxningspromoter som hade svårt att boka de stora svarta boxarna. De hade lite så här infrastruktur och de hade lite pengar, men de fick inte kontrakten påskrivna. Och där kunde Don King komma in, därför han visste hur man skulle snacka med grabbarna. Han visste vad som behövdes för att få dem att sign that thing, att skriva under på kontraktet. Och det här är ju hans mästerverk när han får till den här matchen. Och då gör han ju det helt enkelt, som du säger, att han får respektive boxare att skriva under på det. Men egentligen lite grann under falska premisser. Han säger så här att han säger ingenting till den andra att den personen inte har skrivit på. Utan han går till formen, Ali är på om du skriver på.
Mm.
Och så tvärtom.
Ja, men, det här,
men det lyckas ju.
Det är ju precis som, du hade ju någon kompis någon gång förr i tiden som styrde ihop fester på det sättet.
Ja, men precis så är det, att man fick ett sms. Kommer du på fest?
Lotta och Biffen är på väg.
Exakt. Och sen sa man ja, och så var man den första som sa ja. Och så sen så fick Biffen sms då. Ja, precis så var det. Men det här är ju verkligen, han är så stolt över att ha fått till det här. En intressant berättelse är att mellan flygplatsen i Kinshasa och de anläggningar där respektive team skulle bo, så hängde han upp stora billboards där det stod skrivet Black power is sought everywhere in the world, but is realized here in Zaire. Eller A fight between two blacks in a black nation organized by blacks and seen by the whole world. That is the victory for Mobutuism. Så att det är inte så här subtil propaganda.
Nej.
Utan han nyttjar det här hjärnet.
Och som jag var inne på innan, så Muhammad Ali kommer ju snabbt att bli befolkningen i Zaires stora favorit och idol egentligen.
Mm.
Inför den här matchen, och man kommer ju tänka lite på när man tittar på wrestling som 12-åring i början av 90-talet. Det förekommer då sådana här upplägg när två antagonister häcklar och käftar med varann över någon påhittad kontrovers för att skruva upp atmosfären inför den här kommande matchen.
Mm.
Och här är det ju då ungefär likadant, och så är vi ju i boxningsvärlden ibland nu med förstås. Väldigt hetskt tonläge, och inte minst från Muhammad Ali.
It's befitting that I go out of boxing like I came in, meeting a big strong bully that knocks everybody out, that everybody's afraid of. England can't produce nothing to beat George Foreman. Africa can't produce nothing to beat George Foreman. Japan, China, no country but old Muhammad Ali. If you think I whoop Sonny Liston, you wait till I get George Foreman. He talks too much, he's ugly, he's pretending I'm the true champion, and they make me the underdog. I'm gonna show them all they're wrong, because I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me.
Alltså jag fattar att det här är en del av showen, men Muhammad Ali framstår ju som extremt mångordig och kaxig och osympatisk, om du frågar mig. Alltså som om han försökte intala sig själv att han blir bättre för att han hånar Foreman. Han menar ju att Foreman boxas som en mumie och sådär.
Yeah.
Och han håller ju hela tiden på. Det blir liksom, det blir, ut mitt perspektiv så blir det här, det blir bara för mycket. Vad tror du egentligen? Det är liksom, jag genomskådar dig nu. Du är nästan patetisk med det här överdrivna tugget.
Mm.
Det är den känslan man får. Men, du är inte så jävla cool som du framstår, liksom.
Jag håller med att det är ju väldigt extremt här som Muhammad Ali håller på. Och han hetsar hela tiden alla människor han träffar. Och han säger på varje presskonferens att Foreman är ugly.
Mm.
Och han säger fulare saker också, vilket vi snart kommer till. Men det som är grejen med Muhammad Ali, och på det sättet så påminner han ju om Zlatan Ibrahimovic också, att i grund och botten så kommer de ju undan med den här typen av beteende därför att de är så jäkla bra på det de gör.
Jo, visst.
Muhammad Ali kommer till Zaire som världens underdog. Han har fått sin käke bruten av Ken Norton. Han har sett dålig ut i alla de här fighterna. Ja. Det är ingen som tror, inte ens hans egna tränare, hans eget team tror att han har en chans.
Ja, men det är det här jag menar, att det är väldigt mycket tugg då. För jag tror ju knappt att han, innerst inne kan han inte riktigt ha trott på det här själv heller. Att det skulle gå så himla lätt som han verkar få att framstå. Och då blir det ju ihåligt. Hade det varit en annan sak om man hade vunnit alla de här matcherna tydligt och liksom knockat varenda motståndare i första ronden fram till den här matchen, men det är ju verkligen inte så.
Nej.
Och då blir det här, det blir som en teater snarare, känns det som. Men sen har vi den här andra sidan då, när han inte skrävlar eller självförhärligande och pratar så här extremt högljutt hela tiden som man gör om hur usla de här alla motståndarna är och sådär. Då, när han istället pratar om fattigdomsbekämpning och rättigheter, då framstår han ju betydligt mer sansad och ödmjuk. Mm. Så det är en annan sida av den här killen. Så han var ju karismatisk på gott och ont, kanske man kan säga.
Men finns det inte en jämförelse här med den berättelsen som Maradonas fystränare berättar i dokumentären om att han skulle göra vad som helst för Diego, men han skulle inte lyfta ett finger för Maradona? Att liksom de här personerna som är större än livet på ett sätt, och vi bortser från alla deras brister och allt deras bravado och så, för
alltså,
det finns någonting magnetiskt med dem.
Jag tycker det är skillnad ändå på Maradona och Muhammad Ali, för att Muhammad Ali har en sån totalt ogenerad och överlägsen attityd när han beskriver motståndarna och sig själv. Det är ett självförhärligande av grekiska gudomliga dimensioner här. Och det är, även om han är så bra sen, vilket han eventuellt är, så blir det ändå nästan motbjudande på samma sätt som att Mobutu slår upp alla sina porträtt över allt i varenda vrå i hela landet.
Ja.
Så jag tycker det är lite för mycket, men det är ju jag där.
Ja.
Och sen har då Muhammad Ali som sagt den här andra sidan som Mobutu inte har. Men båda två för övrigt är ju då inne på att lyfta den svarta befolkningen jämfört med, i Mobutus fall då, Europa. Och i Muhammad Alis fall så ville han då kontrastera där mot den vita befolkningen och lyfta den svarta då.
Ja, det där är väldigt intressant. Den saken som jag tycker är fulast, för jag känner det kanske inte lika starkt, utan jag tycker att Muhammad Ali, trots att han är en skrävlare och trots att han är extremt självförhärligande, så jag tycker ju på många sätt att han är magisk, och liksom många av de här klippen från presskonferenserna, kanske inte minst det kända, det kan vi foga in här.
Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
Bad dude.
Bad. Fast. Last night, I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
Det är starka grejer. Men det, som är...
det här vill jag bara säga att det håller jag ju med om. Och det ska ju vara show också. Så att det är inte det att jag är emot det.
Men det som blir konstigt här, för de är ju två stycken afroamerikanska män som kommer till Zaire. Men Muhammad Ali, han är ju tredje världens hjälte. Han är ju känd i Kongo. George Foreman är ingen som har hört talas om. När hans plan landar så blir många av kongoleserna förvånade över att han överhuvudtaget är en svart man. De tror att det är en vit amerikan som ska komma till deras land. För det är ju någonting märkligt med den bilden som sätter sig här, att Muhammad Ali ses som den afrikanska fighten.
Ja, men det här
frihetshjälten, han slåss för de svarta och han slåss för Kongo.
Det är för att han målar upp den bilden. Det är som att allting skulle avgöras av den här matchen och att allting står och faller med den. Jag kommer att befria er. Och det är ju väldigt effektivt sätt för att få med sig publiken.
Ja.
Och det här är ju många veckor han bygger upp det här. Så att, ja, han vet ju hur han ska få, så att säga, publiken på sin sida.
Ja, så är det. Men det fula och det jag faktiskt tycker att han går över en gräns, det är ju då att Foreman per definition blir europeen, kolonialisten.
Mm.
Och Foreman gör ju inte sig själv några tjänster när han insisterar på att ta med sig sin älskade chefer. Bokstavligt talat överallt, på presskonferenser och till gymmet när han tränar och så. Cheferna som var belgarnas symbol för kolonialt våld. Afrikanerna hatar cheferhundarna.
Ja, det hade han inte researchat, kan man säga.
Det var för övrigt i Foremans kontrakt. Han krävde att få ta med sig sin älskade hund, annars blev det ingen fight i Zaire. Men på en presskonferens så säger Muhammad Ali uttryckligen att för han så är Foreman en belgare. Foreman for me is a white Belgian, a stranger coming to my home to fight me.
Mm.
Och där måste man ändå sätta ner foten och säga att George Foreman, en afroamerikansk boxare som kommer från Houstons ghetto och som mot alla odds gjort någonting av sitt liv, är inte en imperialist i någon definition av ordet som betyder någonting.
Nej, men det här är ju lögnaktig propaganda som Muhammad Ali håller på med för att piska upp stämningen till sin egen fördel. Och visst, alla medel kanske är tillåtna i ett upplägg.
Ja, vem vet. När Ali åker omkring i Zaire och vinkar till människor så blir det en ramsan som ekar, ofta efter han själva satt igång det. Ali, Boumaye, Ali, Boumaye. Ali, slå ihjäl honom. De vill se honom straffa Foreman. Ibland så får Foreman också den ramsan, men han tycker inte om det. Han tycker att de borde säga någonting snällare. Foreman, vinn matchen, eller någonting i den stilen. Alltså, Foreman får ju lite grann skylla sig själv också. Han gör nästan inga intervjuer, han visar inget stort intresse för det land som han tvingas fightas i. Överlag är han vid den här tidpunkten en ganska svår människa att ha att göra med. Det är liksom ständigt ett åskmoln som svävar över honom. En skickligare person hade kanske lyckats skapa lite positiv PR kring sig själv. Men så var George Foreman också övertygad om att det inte behövdes. Han var oslagbar och den här fighten skulle på många sätt bli enklare än de tidigare. Nu mötte han en trött gamling som inte hade knockoutstyrka i handskarna och som levde på gamla meriter. Låt honom snacka. När liksom klockan ringer så är jag som kommer knocka honom. För att den här matchen skulle bli möjlig överhuvudtaget så var det dels ett massivt byggande som dels Mobutos regim stod för, dels det amerikanska företag som anordnade fighten stod för. För den teknologiska innovationen som är satellitsänd TV, det är ju hela förutsättningen för att den här matchen ska gå av stapeln. Några år tidigare så hade det inte varit möjligt, men nu så kan amerikansk underhållning gå ut på export. Men för att det skulle vara möjligt i Zaire så fick allt byggas från scratch. Man hade ju ingenting där från början. Och som vi kommer komma in på nu så både de amerikanska företagen och Mobutu själv såg att man skulle göra det här till en, liksom, en lång fest. Så därför bokade man in först 2 dagar musikfestival där de bästa afroamerikanska artisterna och de bästa afrikanska artisterna skulle spela tillsammans. Och så sen skulle fighten ske och det skulle bli storslaget. Och alla skulle respektera Zaire. Och Mobutu tänkte till och med att vi kan bli en turistattraktion. Men sen så är olyckan framme. När Foreman håller på att sparra med en av sina sparringpartners så liksom dunkar han på. Och då skickar hans sparringpartner upp en armbåge för att skydda sig. Och George Foreman går rakt in i armbågen och får ett djupt jack ovanför ena ögat.
Aj då. Det här låter ju inte bra. Betyder det här att matchen ska skjutas upp? Nej, inte alls, lovar Foreman. Den ska bara genomföras senare.
Ja.
Det är en liten schemaomläggning här. Men, åh nej, vi skjuter inte upp matchen. Det är samma sak.
Ja, ja. Så är det. Muhammad Ali är nästan ännu roligare som först får panik och vill flytta matchen till USA. Alternativt så tänker han att kan vi inte bara ringa hit Joe Frazier?
En match måste ju äga rum här. Det hade varit mycket sämre för Muhammad Ali eftersom Frazier inte hade någon titel längre.
Ja, såklart. Men sen lugnar han sig lite grann. Alltså, man kommer behöva skjuta på matchen flera veckor. 6 veckor blir det väl något sånt där. Medans Foremans öga läker.
6 veckor av propaganda möjligheter för Muhammad Ali.
Exakt. Och på en presskonferens så säger han så här: I appeal to the president not to let anybody connected with the fight out of the country. Be careful. George might sneak out at night. Watch the airports. Watch the train station. Watch the elephant trails. Send the boats to patrol the rivers. Do whatever you have to do, Mr. President. But don't let George leave the country. He'll never come back because he knows I can't lose. Och det är också faktiskt ganska oklart huruvida de ens fick åka hem. Om de stannade de här veckorna i Zaire av egen fri vilja eller för att Mobutu helt enkelt tvingade dem.
Och Don King, han håller ju också samtidigt som det här rullar på de här 6 veckorna en del svulstiga tal, värdiga en poet snarare än en boxningspromotor angående hela evenemanget som han själv har sett till att det ska gå av stapeln då. Han säger, vi lämnade Afrika i kedjor och bojor. Nu är vi tillbaka i fenomenal ära som mästare. Vi slår ihop sportens och musikens mästare och får fram en mästare som är så vackert ihopslingrad till ett enda väsen. Och att matchen skulle skjutas upp, det var ju sånt som kunde hända när stora saker planerades, sa han, så att det är ingenting att oroa sig över. Och samtidigt så passar han på att kolla bort journalisterna helt och hållet genom att citera Shakespeare mitt i allt. Ful och giftig som en padda, men med en fin juvel i huvudet, säger han. Och de står där bara, ja, sa du Shakespeare, vad sa du? Padda, juvel. Och vad det har med någonting att göra, det fattar jag inte riktigt, men det är väl jag som inte begriper.
Det är kanske lite oklart, men man ser ju i den här When We Were Kings-dokumentären hur benen börjar skaka på de Ivy League-utbildade boxningsskribenterna som är där. Den här svarta mannen som kommer från tuff bakgrund och som har varit i fängelset, nu står han här och citerar Shakespeare som det inte vore någonting.
Ja, bara det var ju helt otroligt, tyckte de. Nästan lika otroligt som hans hår som också debatterades en del.
Ja. Yeah. Så är det ju. Mitt äldsta minne av Don King är att han är en karaktär i något Simpsons-avsnitt. Och då var det ju just håret man kom ihåg. På äldre dagar så fick han ju också lite så här vita streck på sidan, så det såg nästan ut som två blixtar som slog ner på respektive sida. Alltså han har ett afro, men som inte är runt utan som går snarare som en strut upp från huvudet. Och när han är i Zaire så går han dessutom omkring i traditionella afrikanska kläder, så att han ser ut som, ja, men han ser lite speciell ut. Som sagt, Mobutu hade tänkt sig att The Rumble in the Jungle, en titel som han för övrigt avskydde. Muhammad Ali vill ju att den skulle heta From the Slave Ship to the Championship.
Ja.
Vilket... det är typiskt Ali-rim där. Det här skulle bli en slags lansering för Zaire som etablerad nation, som potentiellt turistmål. Så inför matchen så skulle den här musikfestivalen också äga rum. Jag sa tidigare 2 dagar, men jag tror faktiskt att den var 3 dagar lång. Och där var självklart James Brown den uppenbara headlinern, och han skulle spela tillsammans med de största afrikanska artisterna. Man hade Kongos underbara rumba-orkestrar som vi diskuterade i kongolesiska självständighetsavsnitten. Man hade Miriam Makeba, den sydafrikanska superstjärnan. Man hade B.B. King, blues-legendaren och många andra därtill. Men det här skiter sig lite grann för Mobutu, eftersom Foremans snitt över ögat innebar att musikfestivalen stod flera veckor före fighten, och ingen europé eller amerikan skulle åka till Zaire 2 gånger. Och då har man valet, ska jag åka för att lyssna på musiken eller ska jag åka för att se fighten? Och det är ju såklart fighten som alla de här väljer, som alla tidningarna skickar sina journalister till och så vidare. Så musikerna kommer spela inför 5 000 kongoleser och inga andra. Vilket är synd, det här är ju en arena som tar in 100 000 människor. Det är ett stort slöseri, för den här panafrikanska tanken i dess musikaliska form är super, super häftig. För min egen del så tycker jag det här är ett jättestort ögonblick, eftersom både afroamerikansk och afrikansk musik intresserar mig. Men i ett större perspektiv handlar det om hur afrikansk, karibisk och afroamerikansk kultur påverkat varandra i hundratals år. Och hur de har skapat dramatiskt olika varianter av samma sak. Alltså alla de här artisterna bygger ju på ungefär samma sak. Det är rytmer och det är call and repeat. Man säger någonting, kören svarar någonting. Man säger någonting, kören svarar någonting. Flera av de här banden, de har ingen aning om hur stora de är i Afrika. Till exempel så tänker man, okej, men det är ju James Brown som är så stor i USA och B.B. King som är så stora. De kommer ju vara älskade här i Zaire. Men det band som fick varmast mottagande i Kongo var den afrodominikanska flöjtartisten Johnny Pacheco och den kubansk-amerikanska salsadrottningen Cecilia Cruz och salsa-superbandet Fania All-Stars. Mm-hmm. De älskar ju salsa i Kongo, men det hade de ingen aning om.
Det hade de ingen aning om.
Exakt, så här, de flesta banden visste inte det. Och Cecilia Cruz har i intervjuer pratat om hur när planet landade på flygplatsen så fanns enorma folksamlingar som stod och skrek Pacheco, Pacheco, Pacheco. Sambandet mellan Kongo i centrala Afrika och Karibien var så starkt 1974. Det tycker jag ändå är intressant. Men det är inte lika intressant som själva matchen är.
Matchen går av stapeln den 30 oktober klockan 4 på morgonen, eftersom man ska kunna sända klockan 10 i USA. Mm. Stämningen är intensiv på arenan förstås. Men är det inte någon som saknas?
Jo, det är det.
Mobutu, han törs inte dyka upp där av någon anledning. Han sitter,
det är livsfarligt.
Ja, det kan vara så. Han sitter i alla fall hemma i sitt palats och ser matchen på tv istället. I rond 1 så får Ali ganska tidigt in en rak höger, vilket är ovanligt då, eftersom erfarna proffsboxare brukar ägna sig åt att inte blotta sig på det sättet som det blev när man drar in en rak höger på motståndaren. För att det finns risk att man får en konting snabbt tillbaka då. Foreman, han hade inte fått en rak höger på 2 år när Ali delade ut den här i första ronden. Och det här gör honom ganska... Han blev lite irriterad av det här, antar jag. Och kommer sätta en himla fart på att försöka knocka Ali då.
Återigen, Norman Mailer i When We Were Kings pratar ju om det, att det ses nästan som en förolämpning inom boxningsvärlden, eftersom det är ett långsamt slag och det är ett farligt slag, så det är egentligen ingenting man håller på med. Så att det är lite märkligt det där. Inför matchen så har ju Muhammad Ali också sagt att han ska dansa.
Ja.
Han ska dansa. Foreman kommer inte komma i närheten. Foreman är slow, I'm fast.
Han skulle hoppa omkring och vara helt onåbar. Men i första ronden verkar det ju snarare som att han försöker knocka Foreman, men det här funkar ju inte överhuvudtaget. Och sen då blir det ju så att i andra ronden så blir det uppenbart att han kommer inte kunna dansa ifrån Foreman heller. För det är han inte tillräckligt snabb för. För som sagt, Foreman brukar ju då skära av ringen och få in motståndaren i ett hörn där han helt enkelt bara knockar motståndaren. Men Ali, han har en annan taktik här, verkar det som. Han ställer sig mot repen och försöker då hålla upp armarna som en gard och låter sig bombarderas med skurar av slag mot kroppen. Det här måste ju göra förbannat ont förstås. Mm. Men han hamnar i den här väldigt defensiva situationen hela tiden.
Ja.
Och Foreman, han är inte van att egentligen gå så mycket mer än 3 ronder. För vid det laget brukar motståndaren ligga ner.
Nej, han har aldrig gått mer än 3 ronder. Så är det ju.
Och i rond 3 och 4 så har vi samma mönster som i andra ronden. Det vill säga Ali tvingas ut mot repen och nästan hänger över dem ibland och stivar upp i taket och sådär. Mm. Och samtidigt så får han ju mängder med slag på sig. Och ser ut som att han är i djupt underläge. Och det är han väl förmodligen också. Han kan ju inte veta, han kunde i alla fall inte veta innan hur mycket styrk han skulle kunna tåla egentligen. Men han har ju övat inför det här med att ta emot väldigt mycket slag mot kroppen.
Ja, han har varit väldigt passiv på sina sparringsessioner.
Precis, så man ska härda sig själv.
Jag vill backa till den här perioden mellan den första ronden när han har gått ut och bara tokslagit.
Mm.
Därför att det är ju många som har gjort en poäng av det, skrivit artiklar och liknande. Och den här boken som jag har läst om The Rumble in the Jungle är också en grej av det. Att Ali kanske trodde att han skulle kunna chockera Foreman.
Ja.
Men där inför andra ronden så står han med en tom blick på ett sätt som Muhammad Ali aldrig gjorde annars. De tycker att han ser rädd ut.
Just det.
Och så sen så går han ut och tar stryk. Men samtidigt som han tar stryk så snackar han ju också. Han säger så här: show me something. Is that all you got? Och så vidare. Så han liksom, samtidigt som han blir pucklad där mot repen, så ja, håller han också på att kaxa sig.
Ja, men det är klart han gör det, för att det är ju Muhammad Ali vi pratar om här. Och Han får ju in en och annan pärla i konting ibland. Det är inte så att han är helt passiv hela tiden. Men Foreman är väl ungefär som en stor katt som har tänkt in en kobraorm i ett hörn, kan man säga, som han leker med. Så här. Och Foreman hamrar ju på med slag hela tiden. Och sen får han då, samtidigt som han gör det här, som sagt, höra en massa häcklande ord som: George, du gör mig besviken. Du slår ju inte så hårt som jag trodde, hör jag. Och sådär. Och det måste ju vara förbannat irriterande med. Så han slår väl ännu mer då.
Mm.
Och så börjar ju då förstås tröttheten till slut att inträda i den stora George Foremans kropp när han går in i femte ronden. Och i mitten av femte ronden så ser man ju, tycker jag, när man kollar på bilderna, hur han börjar krokna och bli trött.
Mm.
Och det är med 40 sekunder kvar av den femte ronden som ett ganska tydligt skifte händer i vad man brukar kalla för momentum i sportvärlden. Ju.
Just det.
För Foreman då, han mer och mer slår ju som en, han var ju någon slags drönare som bara, ja, jag vet inte vad, det liksom pendlar fram och tillbaka där med de där slagen, och Ali tar emot, och det är mer på reflex det här sker nu för tiden, verkar det som.
Ja.
Och helt plötsligt då så märker Ali att han får en yta och delar ut några smällar, och Foreman är uppenbart inte med på noterna här. Och KB-ormen har liksom gjort ett utfall och huggit tillbaka. Och från den här stunden så ser man ju att Ali har, han är mer med nu i matchen. Han har ju sagt senare att han var ju totalt slut här egentligen. Men han fick väl någon slags andra andning på något sätt. I rond 8 så har vi en uppenbart dödstrött George Foreman och en allt mer kreativ Muhammad Ali. Och med 30 sekunder kvar i ronden så blixtrar Ali till. Det ser ut som att han viftar in några orena slag bara mot Foreman som tappar balansen. Men egentligen så är det nog ett par ganska rena träffar, tror jag. Det snurrar säkert en hel del för Foreman som faller efter att han har vinglat runt några steg och försökt återfå balansen. Och Ali, han studsar bredvid där liksom och ser ut. Man ser att han har laddat en näve till här ifall han skulle få för sig att stå kvar på benen, Foreman. Men Foreman hamnar på rygg och håller upp huvudet som att försöka visa att han är på gång här. Men det är utan framgång, och han ligger där han ligger. Det är inte den elegantaste knocken i historien. Det är inte en sån här snabb och oförsvarad slagserie som när Buster Douglas 1990 i tionde ronden knockar den förut obesegrade Mike Tyson, en annan boxningsikon ju, som förlorar sin titel där då. Men Foreman, han ligger som sagt ner, och det hela är ju avgjort.
Det är ju inte en ful knock heller. Utifrån hur överraskande det är och hur mycket som står på spel och hela den där uppladdningen, så blir det ju Det är ju så ikoniskt någonting kan bli.
Ja, nu är inte du och jag några bokningsexperter här. Det är bara inte det att det är så tydligt. Men, men jag håller med om att det är väldigt ikoniskt, givetvis.
Och så sen helt plötsligt så rusar folk in på arenan och alla ställer sig upp. Och det är det här totala pandemonium som kan helt plötsligt äga rum i fighter som boxning och liknande, även i fotboll såklart när ett mål går in, men det är bara den här totala, helt plötsligt är det över.
Apropå fotboll så kommer jag ju tänka på, alltså när kommentatorerna då i falsett till de här priserna skriker suddenly the moment came, så kan jag inte låta bli att tänka på Grekland i fotbolls-EM 2004 som då bygger hela sin taktik på tokförsvar och hopp om att någon gång under de här 90 minuterna kanske dyker upp en hörna eller en frispark som man kan göra något offensivt av. Och sen slutar det med att de vinner nästan varje match med typ 1-0 och blir i slutändan surrealistiskt nog Europamästare. Ungefär så var det ju för Muhammad Ali här också. Det kom ett tillfälle som han tog och då hade han också tröttat ut motståndaren under hela matchen innan dess.
Ja, absolut. Jag förstår helt och hållet vad du menar. Sen tycker jag, jag vill inte riktigt jämföra ett av världsidrottens mest romantiska ögonblick med då Grekland tröttade till sig en EU.
Men det är ju det han gör. Han tröttar ju till sig den här titeln. Visst, det gör han väl.
Absolut, så är det. Strategin kallas rope a dope.
And so it's best to walk on in and let him take a shot and block him and then knowing that in two or three rounds he'll be completely tired, so you watch it. I'm introducing this to the fight game. It is called the rope a dope.
Foreman was the dope, att han stod där och lutar på de här repen. De är ovanligt löst spända också, vilket vissa konspirationsteoretiskt lagda personer säger var en medveten grej från Ali, att han såg till att kunna luta sig. Det är ju så här sannolikt totalt skitsnack, men så kom det sig i alla fall.
Foreman, han kommer efter den här matchen och går in i en depression och boxas inte förrän 2 år senare.
Nej, exakt.
Och efter en förlust 1977 så avbryter han sin karriär vid 28 års ålder och blir istället pastor, givetvis.
Så är det. Jag började tänka på Björn Borg där, för Björn Borg var ju 26 när han slutade med tennisen, så det är ju fullt jämförbart. Sen så kan man ju fortsätta den jämförelsen, för Björn Borg var ju 35 när han försökte sig på en comeback. Det gick inte. George Foreman var ännu äldre när Pastor Foreman började gå matcher igen. Han var 38 bast och han vann.
Ja, han blev världsmästare vid 45 års ålder. Och det där kommer jag ihåg bilder av från de här krönikerna, vad heter det, sportkrönikerna som man satt och plöjde igenom på VHS förr i tiden. Det är väl 94 eller något sånt där när han är med på ett hörn. Och det är ju väldigt imponerande att vi så hög ålder förstås vinna en världsmästartitel igen.
Så är det.
Men han har också en helt annan framtoning vid det här laget än han hade på 70-talet och är mycket mer likeable. Och efter karriären har han också varit kommentator och varit med i mycket reklamsammanhang, framförallt för grillar.
The Mean Lean Grilling Machine.
Ja, som på något sätt symboliserar någon slags amerikanskhet också.
Ja, ja, så är det.
Så han är mycket mer populär nu för det.
Ja, George Foremans öde är ju faktiskt superfascinerande. Och ja, men det var tufft där efter Zaire. Han har ju sagt i sin självbiografi att han var suicidal och det kunde ha gått hur illa som helst. Så det är bra gjort att ta sig på fötterna igen. Inte bara att bli världsmästare vid 45 års ålder, utan att bli en hel och fungerande och kul människa. För Muhammad Ali så blev ju det här kronan i hans stora renässans. Han hade vunnit tillbaka sitt bälte. Och efter det kom han att försvara bältet 4 gånger. Returmatchen mot Smoking Joe Frazier är den kändaste av dem. Tillsammans med matchen mot Sonny Liston och The Rumble in the Jungle. Sannolikt Muhammad Alis kändaste fight. Det är The Thrilla in Manila. Där båda körde i 14 ronder innan Joe Frazier's tränare avbröt matchen för han började bli orolig för Joe Frazier's säkerhet, helt enkelt. Mm. Men det fortsatte ju det där att Muhammad Ali aldrig lyckades knocka Joe Frazier. Sen kom han ömsom att förlora, ömsom att vinna tillbaka titeln under sent 70-tal. Men då är han ganska långt ifrån sin storhetstid och det är en ganska trist period att tänka på. Och som många av er säkert känner till så diagnostiserades han under 1980-talet med Parkinsons sjukdom. Med tiden förändrades synen på Vietnamkriget och även synen på Black Power-rörelsen. När OS ska stå i Atlanta 1996 så känns det på något sätt självklart att det är Muhammad Ali som ska stå där och med skakiga händer tända den olympiska elden. Då har han blivit en amerikansk ikon, en hjälte. Han är inte längre en landsförrädare. Så att han blev den personen. George Foreman blev, som du sa, en kristen, leende, skrockande farbror med en högersläcka som kunde väcka Godzilla när hon sov nere på havsbotten.
Och en vänsterhand som höll i en stek- och grillspade.
Exakt. Mobutus knock, det blev kopparpriset som rasade med skuldsättning och inflation som följd. Och hans styre haltade sig fram och han blev med tiden allt mer girig och korrupt. Samtidigt som Ali tände OS-elden och Foreman blev världsmästare på nytt drog ett fruktansvärt inbördeskrig igång. Det pågick till 2003 och kostade 3 miljoner människor livet. Men det är en helt annan historia.
Själv blev Mobutu avsatt 1997 och Foreman och Ali, de blev ju för övrigt ganska goda vänner efter den här matchen ändå.
Mm.
Så trots allt häcklande och skitsnack, som är förstås lite grann spel för gallerierna också, så blev de bundis.
Och det är väl ett underbart, fint och härligt sätt att avsluta det här avsnittet på.
Så är vi ju.
I vänskapens tecken.
Ja, precis. Så får vi se vad det blir för något nästa vecka vi har skrapat ihop.
Ja, eller hur? Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det fint hörni.
Ha det så bra. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.